Du lyssnar på Terapi av Sebastian Fitzek. I översättning av Birgitta Wernbro Augustsson. Uppläst av mig, Stefan Sauk. Vad jag under min yrkesutövning än hör och ser bland människor av den beskaffenhet att det må hända icke bör spridas, skall jag förtiga och betrakta som osagt. Ur den hippokratiska eden. Visa mig dina vänner, och jag ska säga dig vem du är. Talesätt. Prolog. När halvtimmen var till ända visste han att han aldrig skulle återse sin dotter. Hon hade öppnat dörren, hade som hastigast vänt sig om mot honom och hade sen gått in till den äldre mannen. Men Josefin, hans 12-åriga lilla dotter, skulle aldrig komma ut igen. Det var han säker på. Aldrig mer skulle hon le sitt strålande leende mot honom när han la henne på kvällen. Aldrig mer skulle han släcka hennes färgglada sänglampa så snart hon hade somnat. Och aldrig mer skulle han väckas av hennes fruktansvärda skrik mitt i natten. Denna visshet drabbade honom med samma plötsliga kraft som om han blivit påkörd av en bil i hög hastighet. När han reste sig ville kroppen sitta kvar på den vingliga plaststolen. Det skulle inte ha förvånat honom om benen hade vikt sig, om han helt enkelt hade dråsat i golvet och blivit liggande på den slitna parketten i väntrummet. Precis mellan den knubbiga damen med psoriasis och bordet med gamla veckotidningar. Men ett nådens svimningsanfall blev honom inte förunnat. Han förblev vid medvetande. Patienter behandlas inte i turordning utan efter angelägenhetsgrad. Informationsskylten på den vita läderklädda dörren till allergologens behandlingsrum blev suddig framför hans ögon. Dr. Grolke var en vän till familjen och läkare nummer 22. Viktor Larens hade ställt samman en checklista. De tidigare 21 läkarna hade inte kunnat hitta något, ingenting alls. Den första, en jourläkare, hade kommit till familjens pampiga villa på ön Schwanenwerder, annandag jul, för exakt 11 månader sedan på dagen. Först hade alla trott att Josefins mage hade reagerat på helgmiddagens ostfondy. Under natten hade hon kräkts upprepade gånger och därefter fått diarré. Hans fru Isabel kontaktade den privata jourläkarcentralen och Viktor bar ner Josi iklädd sitt fina batistnattlinne till vardagsrummet. Än idag kunde han känna hennes tunna små armar när han tänkte på dem. Den ena som hjälpsökande låg om hans hals, den andra som höll hennes älskade gosedjur, den blå katten Nepomuk, i ett stadigt grepp. Iakttagen av de närvarande släktingarnas bistra blickar hade läkaren lyssnat på flickans smala bröstkorg, gett henne en elektrolytinfusion och skrivit ut ett homeopatiskt läkemedel. Ja, en lätt magsjuka. Sånt går i stan just nu. Men ingenting att oroa sig för. Allt kommer att bli bra, hade han sagt när han tog adjö. Allt kommer att bli bra. Karn hade ljugit. Viktor stod precis utanför Dr. Grolkes behandlingsrum. När han skulle öppna den tunga dörren kunde han inte ens trycka ner handtaget. Först tänkte han att det var de senaste timmarnas anspänning som berövat honom krafterna. Men sen insåg han att dörren var låst. Den hade reglats från insidan. Vad försiggår här? Han vände sig hastigt om och fick känslan av att betrakta sin omgivning som i en flippbok. Allt han såg nådde hans hjärna som tidsfördröjda, ryckiga bilder. De irländska landskapsfotografierna på mottagningens väggar, den dammiga fikusen på fönsterbrädet, kvinnan med psoriasis som satt på stolen. Larens ryckte i dörren en sista gång och släpade sig därefter genom väntrummet och ut i korridoren. Entrén var fortfarande hopplöst full. Som om Dr. Grolke var den enda läkaren i hela Berlin. Viktor gick sakta fram till luckan.